My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
En FIRE-intervju med Jesper från communityn.
Ja, men det var så roligt. Jesper tog kontakt med mig och så var han så här, du Jan, jag hade den här drömmen om ekonomisk frihet och FIRE när jag fyller 55. Men nu har jag fyllt 47 och jag har nästan nått målet så att jag kan börja sluta jobba. Så att jag hade väl liksom träffa dig och Karo för att liksom kunna bolla och prata och dela med mig. Och jag var så här, men detta låter ju superspännande, men låt oss göra ett avsnitt av det istället. Så att detta blir en intervju där du kan få liksom inspiration för att se hur kan en resa se ut. För att det som verkligen är vår slutsats sen länge är att resan till ekonomisk frihet är helt och hållet unik. Och handlar om vad som är viktigt för en själv och att det väldigt mycket handlar om tankarna kring det.
Ja, resan mot ekonomisk frihet är ju också en personlig utvecklingsresa.
Ja, och det blir inte ett avsnitt om så här, vilka aktier har han ägt eller vilka fonder ska man ha eller liksom 4%-regeln eller olika så här FIRE-tal, utan det handlar väldigt mycket om så här, du vet, han, när han berättar hur hans resa började när han gick på socialbidrag till en kommentar som hans mamma sa till honom så här, har jag inte lärt dig någonting om pengar, till hur han liksom läste boken Automatic Millionaire och sen alla utmaningar längs vägen, att det handlar om, ja men vissa saker, det handlar om att våga, det handlar om att våga tänka utanför boxen, gå sin egen väg och framförallt prioritera och verkligen fundera så, vad är det som är viktigt för mig, vad är viktigt för min familj, vad är viktigt för oss? Så att jag tycker att det är väldigt inspirerande att ja, men kunna kopiera det som man, detta gillar och detta tar jag med mig, detta är jag också sugen på. Så att ja, vi hoppas att du gillar avsnittet och så ses vi nästa vecka.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Varmt välkommen Jesper. Detta är ju lite roligt, jag har sett fram emot den här intervjun för att du hörde av dig så för några veckor sedan bara så här: hej Jan, du vet så här, jag har varit på resan mot FIRE, det här ekonomisk frihet ett tag, jobbar som lärare, bor här nere i Skåne och nu så vill jag fira det och jag ville bara säga liksom hej, kan vi inte prata om det? Och så tyckte jag så här, gud vad det låter spännande och så var jag så här, men låt oss köra här i podden som en provinspelning istället. Så att varmt välkommen.
Tack så mycket.
Men kan du inte berätta lite liksom så här din historia? För att du har ju liksom verkligen, alltså så här, du skrev till mig så här, men jag flyttade hemifrån rätt tidigt, fick barn jättetidigt och sen så var det liksom hela resan från liksom köra taxi och socialbidrag till utbilda dig till att idag massa år senare var så här, nej men nu kan jag eller min partner sluta jobba och vi är typ i 40-årsåldern. Mm. Vilket är en ganska häftig ekonomisk resa. Så att berätta, ja. Hur ser det ut från ditt håll?
Jag först skulle jag vilja säga att den resan är, även om vi har gjort det tillsammans, jag och min fru, så har det varit min till stor del personliga resa som vi gör tillsammans. Så att FIRE har en av oss uppnått nu.
Ja,
och, grattis. Tack så mycket. Ja. Men ambitionen, jag ska inte säga ambitionen, men det har ju varit med. Så vi backar bandet då.
Ja.
Uppvuxen i en familj med 5 barn i Veberöd. Ja. Och pappa var läkare och mamma var hemma.
Ja.
Så mamma jobbade något år, försökte driva verksamhet. Men det gick inte, så hon var hemma med oss i stort sett alltid.
Ja.
Så med det så växte jag upp och i princip, det var inga konstigheter. Pengar fanns liksom bara.
Ja.
Allting fanns ju där. Vad man än ville, resorna man ville åka på, saker man behövde. Livet var väldigt enkelt.
Ja.
Fram till jag bestämde mig för att flytta hemifrån. Jag skulle bli pappa. Ja. Vi har absolut ingenting planerat.
Ja.
Men jag var nästan 20 i gymnasiet var jag. Vilket år senare för att jag varit i USA ett år tidigare. Då får reda på att min flickvän är med barn. Och vi bestämde oss för att behålla barnet. Bo hemma var inte ett alternativ. Så jag flyttade till Lund. Lyckades fixa en lägenhet mot alla odds. Men då började den riktiga resan.
Ja.
Från inga konstigheter kring pengar. Det har alltid liksom inte, ingenting jag behövde tänka på. Till att, oh shit. Mm. Jag kunde inte hålla i pengar som barn. Mm. Och det är många som kanske inte har den relationen till pengar heller. Men då upptäckte jag ju ganska snabbt att jag kommer inte klara det här. Fick inte jobb. Var mellan då gymnasiet och skulle hitta någonting att plugga. Socialbidrag kom ju ganska snabbt. Och då synade mig en och tittade. Liksom, vad har du nu för några saker liksom som man inte får ha. Om man nu är, liksom, behöver socialbidrag. Så då fick jag ju sälja guldkedjan som jag fick av mamma och pappa i 18%. De tittade på vilken cykel man hade. Det var liksom från att komma från inga bekymmer till det här. Känner det var lågt. Shit, jag måste fixa det här och jag ska bli pappa snart.
Mm.
Så då hoppade jag på en utbildning och samtidigt så provade jag de anställningar jag kunde få. Och då fick jag jobb som taxichaufför ett tag senare och började jobba som det. Och det var ju nästan dygnet runt. På den tiden var det ju analoga böcker. Som man fyllde i och taxichaufförer på den tiden var det ju nästan aldrig någon som höll reglerna. Och lika så jag. Så ett år körde jag taxi och vi separerade under den tiden. Men under den tiden lyckades jag fixa en egen lägenhet och jobbade stort sett alltid om jag inte hade min dotter. Och efter det började jag läsa till gymnasielärare. Men hade ändå tankar kring hur kan jag klara mig finansiellt. Och jag tycker det är kul att ha lite extra. Och började upptäcka att med sparande så kan det växa.
Men var det så att du började lära dig också hur man managerar sina pengar och ekonomi och så?
Det kom lite
det
senare.
Som, ja.
För det är en viktig detalj tror jag som har suttit. Det är som att det är en tatuering liksom, på något sätt.
Mm.
När jag hade kört färdigt med taxin och skulle få mina sista löner så var det en eftersläpning. Jag hade inte räknat med det och hade inte pengar. just då. Och då frågade jag min mamma, jag har aldrig bett om pengar tidigare. Så frågade min mamma, kan jag få låna pengar? Jag har, min lön har inte kommit. Och då sa hon, har jag inte lärt dig någonting? Och det sved. Det sved så hårt så då kände jag att jag ska aldrig mer be någon om pengar i mitt liv. Aldrig.
Mm.
Ja, för jag visste att det skulle komma pengar, men bara för att höra det, att en besvikelse från min egen mamma om att jag trodde du visste bättre ungefär. Mm. Har du inte sparat? Och då började mitt sparande samtidigt som studier, extra knäckte, hittade alla möjliga inkomstkällor under mina studier.
Vänta, innan vi går där, jag får bara göra ett litet sidospår. Ja. Jag tycker att det där är ganska intressant hur vi har vissa sådana här, inom psykologi kallar man väl det så här signifikanta emotionella händelser.
Ja.
Det är så här, och just många har, alltså alla har inte listat ut sina vardagsstunder. För mig var det också så här, när min pappa dog och var så här, jag ska aldrig vara i en så här ekonomisk osäkerhet.
Mm.
För så var det med min mamma, liksom, vi visste inte om vi kunde bo kvar i huset. Och sen har vi intervjuat Angelica, som också var så här, där hennes mamma ville köpa en overall till henne och så gick hon och frågade, för hon jobbade inte eller vad det var, så hon gick och frågade sin man eller pappan och sa, ja men vi behöver köpa en overall till Angelica, och han sa nej.
Mm.
Varpå liksom Angelica då, ja men 10 år gammal, hennes mamma hade tagit henne, liksom gått ut ur huset och så hade hon sagt till Angelica, kollat henne djupt i ögonen och sagt så här, förlita dig aldrig ekonomiskt på en man.
Mm.
Och det, eller på någon annan.
Eller på någon annan. Och det var också så här, hon säger så här, du vet, precis som du säger, att det är nästan som en tatuering. Vilket är ganska intressant. Hur är en sån liten mening som din mamma kanske, du vet, ofta är det så att den andra personen minns ofta inte ens det.
Nej.
Det tror jag inte hon gör.
Liksom, och veta vilken betydelse det där hade där och då. Liksom. Mm. Ja.
Ja.
Ja, coolt.
Så en liten bit längre på vägen. Pappa går bort.
Ja. Nej men vänta. Ja. Nu hoppar vi. Så här, du sa så här, du sålde grejer eller lärde dig.
Ja. Olika inkomstkällor.
Jag lärde mig och mina syskon, min fru och framförallt min mamma har sagt att Jesper hittar alltid något sätt.
Ja.
Och det har väl riktigt tidigt i livet så här, brorsan lekte inte med Star Wars längre, så sålde jag det. Det kom ju han på senare. Bara, vad har du med
Star Wars?
Så bara, det bara låg där i källaren, ingen använde det. Och idag vet man ju att sådana saker hade haft ett visst värde. Men just då så var det bara med en kompis, lillebror, var intresserad av Star Wars, och han köpte ju den här Falcon.
Ja.
Och vi hade en låda med alla gubbar, allting var liksom, min bror organiserade allt. Och så bara, det var bort. Det var ju inte bra. Men jag skulle vilja säga en sak till som hade en stor betydelse för mig. Det var att när jag jobbade hemma, och det här är helt individuellt det jag säger nu. Alltså hur man som förälder, jag har 4 barn idag, men hur man förälder väljer att göra. Men jag har valt att aldrig ersätta mina barn för någonting som de hjälper till med, som jag förväntar mig hemma. Ja. Det var tvärtom när jag växte upp. För att när jag klippte gräset, klippte häcken, putsade fasaden, och jag gjorde saker hemma. Pappa lärde mig en hel del grejer i det också. Men då fick jag alltid en ersättning.
Mm.
Och det kändes konstigt att gå till pappa och be om pengar.
Mm.
Det kändes så mycket bättre första gången jag jobbade på Björkhaga plantskola. 650 kronor efter en vecka ligga och rensa ogräs var det bland det jobbigaste jag hade gjort. Men de 650 var ju ett värde på det jag hade gjort. Var på riktigt. Någon har betalat mig för ett jobb.
Mm.
Den känslan var fantastisk. Så jag vill inte mer jobba för min pappa. Jag vill inte hjälpa honom med saker och få ersättning. Jag vill faktiskt tjäna pengar på min egen hand.
Mm.
Så det var ju, var jag 14, kanske 14-15 år när det hände.
Mm.
En av inkomstkällorna på vägen där var, vi bor idag i Beddinge strand och där finns en golfbana.
Mm.
Där dök jag golfbollar som 16-åring. För jag visste andra gjorde det. De krattade medan jag dök. Det var mycket bättre.
Alltså i själva
vattenhålet.
Vattenhålet, ja.
Det vita guldet kom det ut en artikel om senare i Svensk Golftidning om hur mycket pengar man tjänar på golfbollar. Jag kan instämma.
Alltså.
Bor du nära en golfbana?
Ja, du gick i...
Men där finns regler. Ta reda på dem också. Men som 18-åring hade plockat golfbollar. Det var ju bara öppna bagageluckan och ställa sig utanför en golfbanans område.
Ja, de är ju svindyra. Det kostar så här 4 bollar, 200 spänn.
Ja.
Om man köper dem i butik. Liksom.
Ja. Ja, det var...
Sålde tillbaka bollarna till dem.
Ja.
Lite så.
Ja, men jag ska inte skratta åt det.
Så att hitta sätt att tjäna pengar har jag väl alltid gjort. För jag tror att när man sätter hjärnan till någonting, alltså när man börjar tänka de banorna och så börjar man leta efter inkomstkällor. Vi har väl alla läst Rich Dad Poor Dad här vid bordet. Och det är väl lite så också att man lär sig se det som man tränade.
Mm.
Jag förstod inte vad det jag gjorde, utan det var bara att jag vill ha en grej, hur kan jag få den?
Mm.
Och det är det jag vill ge mina barn. Om min dotter vill ha en häst som hon då vill och spara till, hon är 13, så har jag inte sagt att vi har inte råd med en häst.
Mm.
Utan jag kör ju det tricket, hur kan du ha råd med en häst?
Mm.
Wow, hon har eget företag.
Ja.
Mm. Facebook-sida, lägger ut annonser, hjälper till i trädgård och går ut med hundar. Det är precis det jag vill, att hon ska få den motorn som jag då upplever att jag har och vill ge vidare.
Ja.
Mm. Så ja, men hitta sysselsättning.
Ja, men det där är ju jätteviktigt. Vi har ju pratat om det också. Att, alltså så att ofta som, alltså vi blev ganska ledsna på det med vår äldsta. Att man var liksom i leksaksbutiken och så var man, ja, men jag vill ha det där. Och så ska man som förälder vara den där som säger nej hela tiden. Och då var det ju mycket hellre så här, men jag vill också att du ska få den. Så nu har vi ett gemensamt problem. Hur kan vi lösa detta tillsammans? Mm. Så att man gör det, alltså man gör projektet så här, istället för att säga nej, du kan inte få en häst. Att istället säga så här, att stå på motsidan och säga så här, men jag vill också att du ska ha en häst.
Mm.
Och detta är liksom i så fall målet som vi behöver uppnå. Här är spelplanen att göra detta tillsammans.
Men du, jag tänkte på det här med när man skiftar, liksom för min del i alla fall, skifta fokus från att ja, vad ska folk tycka om jag står och säljer golfbollar eller om jag
dyker i en vattengrav.
Ja, men för att det är liksom att göra det viktigare att få den här inkomsten än vad folk ska tycka. Jag vet inte om du har liksom tänkt i de banorna, så nu, ja men jag vill tjäna pengar så att då får folk tycka vad de vill liksom. För att det kan lätt infinna sig de tankarna om man är lite så som jag är. Vad ska folk tycka?
Mm.
Men jag tycker det är extremt skönt att någonting annat blir viktigare än vad folk skulle tycka. Jag vet inte, har du liksom alltså umgåtts med de tankarna och bara så, skitsamma, jag ska ha inkomsten?
Ja, det har jag ju. Därför att jag har ju ett mål. Och det är inte pengarna kanske, det är någonting jag vill ha. Någonting jag vill åstadkomma. Och då, om inte andra förstår det och inte kan se det, och att jag kanske lär mig av misstagen. Det kanske inte blev några pengar. Fine, jag har åtminstone provat. Men jag på något sätt målar upp en målbild att jag ska nå dit och på vägen måste jag göra det här. Och sen kan det vara också en del i mig att jag skäms inte så lätt.
Nej, grattis till dig.
Ja, men
det är ju jobbigt att skämmas för vad man vill liksom.
Ja,
ja.
Men jag tror, om min fru ser det här så kan hon nog instämma. Vi var på ett kalas i helgen och då slår jag in med tidningspapper. För mig är det liksom, det är inte snålhet. Jag tänker på miljön. Matte är nog lärare i grunden, jag vill lära mina barn, det är det här man gör. Det handlar ju om att dölja varan, det behöver inte, jag kan slå in det snyggt. Jag hittade någonting i tidningen som var kul med en anka på, bara den här ska han få, han fyller 9 på. Och så slår jag in, han bryr sig inte.
Nej, men de bara, andra föräldrarna.
Andra undrar liksom bara, han slog in i tidningspapper. Ja, det gjorde jag.
Ja.
Jag är jättestolt. För att det finns en anledning till varför jag gjorde det. Det var inte bara liksom, jag hittade inget annat. Utan jag hade tänkt ut det.
Ja.
Det här kan jag slå in med tidningspapper. Jag tycker det är kul.
Mm.
Eller återvinna papper. Men tillbaka till det där med just, vad ska folk säga? Det var väl, man hör ju de rösterna. Folk frågar, eller det här skeptiska bara, det kan man väl inte.
Mm.
Och då skulle jag faktiskt vilja säga att Tuva då, som är 13, när hon i Beddinge strand, vi åkte ner dit, för det var en sommarstuga först, åkte ner dit och plockade kottar. Och så säger storasyster, vad ska du göra med dem? Jag ska sälja dem i Lund. Så bara, det kan du ju inte. Jo, för det finns inga i Lund.
Ah.
Så hon gick och knackade dörr. Och det är klart, en liten söt flicka som knackar dörr och säljer kottar, det är klart att det kan ju vara bara det. Men hon gjorde det, hon pyntade dem och hon sålde dem. Och så kom hon hem med pengar och storasyster bara, sålde du kottar?
Ja.
Hon kände det bra på det.
Men hon hade också förädlat varan.
Ja.
Och utbud efterfrågan. Ja. Efterfrågan vet jag inte, men det fanns ju inget utbud.
Man inser, man vill ha dem när de är fina.
Men där har jag också så här, så det är när folk kommer och säljer grejer. Så länge det inte är godis eller så här, så brukar vi ju handla också. Så här, man vill ju stödja liksom barns entreprenörskap i det där. Men jag tänker också så här att inte bry sig så himla mycket vad folk tycker. Igår så släpptes ju Nobelpriset i medicin. Och det var väl det här mRNA, de här forskarna med covid. Mm. Ja. Men då läste jag på Twitter att de hade ju blivit refuserade på Nature med kommentaren så här, ert papper är inget märkvärdigt, utan det är så incremental bara. Och det där är ju lite roligt att, alltså så här, där finns ju den här föreläsningen, jag vet inte om Randy Pausch, om du säger så här, The Last Lecture, det är så här amerikansk professor på något universitet som han har fått cancer och så är han döende, och då finns det tydligen någon tradition i USA att när du som lärare slutar så får du hålla The Last Lecture, och så är det så här, du får hålla precis vad du vill. Och då hade han en föreläsning som heter så här, ja men Achieving Your Childhood Dreams. Jättefint, jag kan länka till den i beskrivningen. Men då säger han också så här, men väggen är inte där för att hindra dig. Väggen är där för att hindra alla andra som inte vill det tillräckligt mycket. Eller väggen är inte där för att hindra dig. Väggen är där för att du ska få en möjlighet att visa hur viktigt det
eller
är.
Eller växa.
Mm. Ja, men få möjligheten att växa. Mm. Och det tycker jag så att det visar, att det handlar mycket om, ja men vad är inställningen till livet, liksom att prova och testa. Ja, jag tycker det är skithäftigt. Men du, jag tänkte en grej till. Som du säger, jag har en tes som låter så här att svaret på frågan varför är egentligen viktigare än svaret på frågan hur. Håller du med om det? Att så här, om jag vet varför jag ska göra någonting, om jag vill ha detta eller vill åstadkomma detta eller jag behöver lösa den här situationen, då är huret egentligen ganska, då tar man reda på hur man ska göra. Medan om man inte vet varför, men man vet hur, så händer det ändå ingenting. För där finns ingen liksom,
drivkraft.
Mm.
Jag håller fullständigt med. Och jag får ju, det väcker ju en grej i huvudet på mig. Därför att när du säger varför och sen hur. När jag går ner, då när jag gick ner och plockade golfbollar.
Ja.
Där ser man råttor, där är blodiglar. Jag har skurit mig, jag blir biten där av råtta. Liksom alla de här sakerna som hände mig när jag dök golfbollar.
Ja.
Där låg något gammalt tak, plåttak som jag inte såg, som jag skar mig på.
Oh.
Så sådana här saker hände ju med det här svarta vattnet.
Ja.
Men varje gång jag gick ner kände det kalla och misstänkte att det fanns kanske någon råtta där. Och så här liksom. När jag gick upp så förstod jag. Så när jag går ner så vet jag, varför gör jag det här? Jo, därför att jag vet vad mitt mål är.
Ja.
Och det här är vägen dit. Men jag undrade varje gång jag gick ner, men när jag går upp, då är det ett hav av vita golfbollar runt om mig.
Ja.
Då fattar jag liksom.
Mm.
Eller första gången när jag sålde mina golfbollar, bara, åh herregud, det funkar. Men varför? Det var jag tvungen att ha. Och jag tror det, när man provar någonting eller chansar på någonting, så måste man ha det där varför riktigt klart för sig. Och när du frågade mig, liksom, hur började allting? Och jag försöker nu titta tillbaka. Det har jag lite glömt. För jag har ju satt målet så hårt satt att jag ska nå dit. Och sen så undrar jag, men varför gjorde jag det?
Mm.
Vad händer nu? Det är ett vakuum nu.
Mm.
Liksom. Och det tycker jag är en märklig känsla. Som att man har sprungit i mål. Men varför sprang jag loppet?
Ja.
Vad var poängen?
Och vad skulle du om du skulle spekulera?
Ja, och då, jag tror där det började så var det mamma sa.
Mm.
Och sen när pappa gick bort så var mamma och pappa i skilsmässa. Så att det visade sig då, hon hade ingen koll på pappas ekonomi. Det visade sig då att pappa hade i princip bara lånat upp och fulla med krediter. Det var allt. Dödsboet var ju som kört. Hon fick gå i personlig konkurs. Eller dödsboet heter det då. Dödsboet gick i konkurs, mamma står på bar backa. Holy crap, liksom.
Mm.
Jag trodde det var bättre ställt hos pappa. Det var det ju inte. Ingen visste hur det låg till. När han gick bort. Och på ett sätt så kan man ju tycka att man ska väl leva upp pengarna medan man lever. Nu dog han plötsligt. Men min farmor hade den inställningen när hon gick bort att det ska inte finnas mer än till begravningen.
Mm.
Jag ska inte lämna någonting efter mig. Och det tycker jag är ju helt rätt. Det är klart man kan göra så. Men när det var en annan person som var beroende så kände jag att jag måste känna den där tryggheten. Att vad som än händer, mina barn, min fru, så måste de klara sig. Och det gör de säkert också.
Mm.
Men det var en väldigt stark motor.
Mm.
Att de måste klara sig. Och sen så blir det ju, jag tror att lite grann som att när man når ett mål så höjer man ribban.
Ja.
Och det har nu blivit så att jag visste inte vad FIRE var för 22 år sedan.
Mm.
Men den boken jag läste, The Automatic Millionaire, handlade ju om den resan. En 53-årig man som nu kunde gå i pension.
Vad sa du boken hette?
The Automatic Millionaire.
Mm, mm,
kommer inte ihåg vem det var som skrev den. Men jag fick den i julklapp. Julen efter pappa gick bort fick jag den i julklapp. Mm. Och här var receptet.
Helt sjukt att du fick den i julklapp. Vem fick du den av?
Mamma.
Nej.
Jo.
Alltså det verkar ju helt coolt.
Vad fick hon den ifrån då?
Jag tror, min mamma tittar mycket på tv, har väl gjort. Oprah Winfrey har väl pratat om den i sig. Eller någon annan.
Det är ju en klassiker.
En bestseller då.
Ja, när var det så typ 2015 tror jag att den kom, 2014.
Ja, något sånt.
Ja.
Så jag fick den, jag gav den till mina syskon. Men jag var nog den enda som verkligen blev påverkad av den. Och det jag gillade med den var att jag ville ha så mycket. Det här som jag ville ha. Klocka, jag ville ha Porschen eller så här. Man ville ha saker. Men boken, i början, det jag minns idag var att han tar exempel från flera personer som kommer in till honom. Han är en personlig rådgivare. Och så får han in en person han känner som han tänker, men du kan väl inte gå i pension tidigt? Visar sig att hans strategi funkar. Medan mannen som kom in med Porschen och klockan och allting, han levde ju över sina inkomster. Så att han det såg bra ut på utsidan.
Mm.
Så att det har ju jag fått tänka, vad är viktigt? Det här har-begäret, liksom, vad är viktigt under resan? Ja, men hus vill vi ha. Lund var ju, det fanns inte på kartan, men vi hade tur 2008. Mm. Jag har haft sån tur i livet. Jag kan dra många exempel på där turen har spelat in.
Ja.
Timingen, turen. Och det kan man inte sticka under stolen med att det har varit så. Så att köpa ett hus i Lund 2008 och jag var lärarvikarie. Vem har råd med ett hus då? Min fru hade ett fast jobb. Det har alltid varit, hon har fast jobb. Det har alltid löst sig för kontakter och henne. Men jag var lärarvikarie. Andra gången vi köpte sommarstugan, då hade jag precis startat eget. Hade inte haft 3 månaders inkomster. Men jag hade ju en bra... Jag tycker att jag är lärare. Jag kan alltid jobba som lärare. Men nu har jag valt att starta eget. Bankerna sa bara, nej, det går inte. Mm. Det måste gå. Och då är det här varför? Och sen så hur? Det måste gå. Mm. Så Facebook, vänner och fråga, till slut så hittar en väns bankkontakt, kan se det här kommer gå ihop, det här fixar sig, ni kan köpa den här.
Och sen, men det är också så här, jag ibland tänker så här, men är det då tur? Jag bara, nej, det är den där väggen så här, alltså, ja men som då, nej, den er artikel är inte tillräckligt bra, nej men du vet, de försökte och gjorde om och om och om igen, och det är lite så också för att du säger så här, visst, det är tur. Ja visst, men å andra sidan så här, det var ju inte tur, kan man också säga så här, att ja, men det hade ju att du hade lyckats första gången. Alltså förstår du har ju ändå stått kvar och liksom så här, okej, det gick inte
testat
på det.
Testat andra sätt.
Precis så här, det var så här, du sprang rakt fram, krockade med muren och vad fan, detta gick inte. Ja men då testar vi gå runt muren. Nej fan, det gick inte gå runt muren, men då testar vi gå liksom över muren. Nej men det gick inte, för där var taggtråd och toppar. Ja men då gräver vi oss under muren då. Alltså förstår du vad jag menar?
Du har nog ganska rätt i den. Jag får höra det.
Ja.
Så kändes det ju inte då.
Nej.
Utan det var ju som... Det ska gå. Vi har hittat det här huset. Vi ska ha det här huset. Hur kan vi få det här huset?
Ja.
Men vi hade ju ändå tur med att vi sålde lägenheten precis innan dippen.
Ja.
Och det kom ut ett hus som ingen budade på. Det var dött på marknaden. Mäklaren var fullständigt oengagerad. Jag frågade grannarna. Jag skulle vilja säga, det här är ett tips till alla. Fråga inte mäklaren. Ja, det kan man göra. Men kolla området och fråga grannarna. De vet så mycket om ett hus.
Ja, men berätta detta. Detta har jag aldrig hört.
Det har vi aldrig gjort alltså.
Nej.
Jo, det här gör jag hela tiden. Jag tycker det är jättekul att titta på hus. Jag tycker det är jättekul att gå på visningar. Men framförallt, om det nu är någonting. Vi köpte precis det tredje huset som vi hyr ut. Och lika så där. Fråga grannarna, ta reda på mer. Grannar vet så mycket.
Men vad har du fått reda på? Vad är det de vet?
Ja. Jo, men vi tar huset som vi köpte i Lund. Då mäklaren var... Han visste ju i princip ingenting. Vi frågade dem, när var varmvattenberedaren bytt? Ja, jag vet inte. Han tog inte reda på det. Då gick vi runt i området på kvällen, knackade på oss grannen. Och det här, sån här är nog jag. Jag liksom, många tänker, det kan man väl inte göra? Klart man kan. Så gjorde det. Så vi gick in, vi drack kaffe, vi pratade om det och sa de, ja men de som har bott där innan, de som har bott där nu 3 år hette då Alf och Eva. Och de hade inga barn. De tog hand om huset bättre än någon annan. Det var radhusområden med 63 hus. Det här är det finaste av alla husen. Det mest skötta huset av alla. De har gjort det och det och det. De har gjort de här extra insatserna på huset. Ni anar inte hur bra hus det är ni egentligen tittar på. Då visste vi där och då, det här ska vi bjuda på. Det här huset är rätt. Och vi hade tur, ingen annan budade.
Ja.
Så vi fick det. Till det utgångspriset. Och berättade om vem säljarna var. och att de var i skilsmässa. De står inte ut med varandra. De vill bara bli av med det. För det hade de ju berättat för grannarna. Ja. Han var väldigt bitter.
Det är så bra att vara lite gränslös. Ja. Jo, men det har också servat mig i livet att vara gränslös.
Ja. Ja, men letar man ett objekt ute, ta reda på mer. Och den bästa, tycker jag personligen, min resa har varit fråga grannarna.
Ja.
Fråga folket runt omkring. För man kan annars bli väldigt blind, alltså gå in i ett hem och så vidare, tända ljus där i musik, liksom, man ska få känslan. Men du har 10-15 minuter på dig att titta på ett hus många gånger. Ja, sen är det såklart en besiktning också. Men du får väldigt lite, alltså folk kollar på bil mer än de kollar på hus.
Ja.
Alltså undersöker mer. Men man borde kolla hus mycket mer. För det är ju ändå ett, liksom, location såklart. Men många överraskningar kan man få i ett hus.
Ja.
Mm.
Och det har jag också gjort, den resan. Men ja.
Ja. Men det där är också roligt för att det blir ju... Alltså så här, vägen är ju inte rak. Mm. Alltså utan, som du säger, men ofta upplever jag att, du vet så här, ibland när man också återberättar en historia, då är det ungefär som med förlossning, hittar jag på. Att man har liksom glömt de dåliga grejerna och så minns man liksom, så får man låta så enkelt. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? För, men nu sa du ju så här i en bisats så här, jaja, men det har jag också varit med om.
Ja, okej, okay. Jag kan ta det. Okay,
ja, och okay. Jag tänkte också när du sa det, fråga grannarna, att det kanske inte var så att alla grannar ville snacka, utan det var kanske någon.
Ja, men det räcker alltså, det ju med
det, att det finns barriärer överallt, men man måste ju liksom knacka på kanske hos flera grannar, inte bara en.
Ja.
Som jag gissar att du har gjort då.
Ja, när vi köpte vår bostadsrätt först, den första bostaden, då kollade jag ju trappuppgången, knackade på, presenterade mig, detta var innan vi köpte den.
Ja.
Bara för att se vad är det för personer vi kommer att ha att göra med sen. För det kan ju vara den här kyfusen, den som tycker att man väsnar, spelar för mycket ljud. Vi skulle ha barn snart. Kommer det här liksom vara accepterat i trappuppgången?
Ja.
För det säger också rätt mycket. Vad är det för udda personer?
Ja.
Och den sista dörren var det ingen.
Ja.
Och det blev våra närmsta grannar. Och hade vi vetat hade vi nu inte köpt lägenheten. För de var väldigt speciella.
Ja.
Minst sagt. Jag hade nog köpt den ändå, men man hade nog vetat lite mer. Vi blev ju såklart förälskade i objektet, och som man då blir. Men det är bra att göra det. Men det här du sa, att jag har också gjort det.
Ja.
Den senaste bostadsköpet som jag gjort var ju dumt. Det är den meningen att jag tänkte att jag ska kohandla här. Jag köper huset utan besiktning.
Okej.
Okay. Gör inte det.
Okej. Okay. Var det så här kronofugden eller
nej? Nej. Men jag tror lite grann som att man i mindre skala då man köper en bil och inte kollar in den. Man köper den på nätet, man får hem den och så upptäcker man saker. Och lite den känslan var det. Vi gick in, tittade runt och tänkte jag, det här kan jag fixa för jag renoverar allt själv.
Uh-huh.
Och det blev mer än vad jag hade förväntat mig att göra. Och det blev bra i slutändan, men det var, liksom, det var jag som skulle göra allting själv. Och när jag gjorde sen besiktningen i efterhand, en besiktningsman som jag lärt känna, då kom det överraskningar som inte är överraskningar för ett hus och sådär. Men det är mer underhåll än vad jag hade räknat med. Mer tid, mer kunskap. Okej, det är bara att kavla upp armarna och göra det här. Men sömlösa nätter. Alltså jag tänkte ju, jag måste dra mig ur den här affären. Men det kan ju inte. Jag har ju sagt att jag köper den. Redan betalat handpenning. Nu ryker handpenningen eventuellt mer. Så det där var ingen bra bargain. Liksom bara, jag tar den för så mycket och utan besiktning. Jag har gjort för få affärer för att kunna göra en sån grej. För det var inte rätt läge.
Nej.
Har jag upptäckt. Så jag kommer aldrig mer göra om det.
Ja.
Jag kommer göra besiktning. Om inte annars så kan man ju be och bara få ha med sig någon och titta på huset som är en besiktningsman.
Ja.
Nu har jag en kontakt själv som jag kan kontakta och ha hjälpt mig att titta på fler objekt av nyfikenhet.
Ja.
Det är en billig summa för att veta mycket.
Ja.
Så kan man ju säga.
Alltså vi gjorde ju faktiskt som så här, vi kan ju ingenting. Och vi har tummen mitt i handen, vi renoverar inte själva eller så. Men vi hade faktiskt två besiktningsmän när vi köpte vårt hus. En kompis till oss och så sa vi så här, men vi vill inte att du skriver någon rapport. Utan kolla huset, gör en besiktning så som du skulle gjort den. Och sen så bara hjälp oss tolka den andra besiktningsmannens rapport.
Mm.
Och det roliga var att det var ju vissa saker som båda anmärkte på. Men sen var det alltså halva besiktningsprotokollet hade de olika åsikter om. Och då visade det sig också att liksom vissa grejer är så här, ja men den ena var så här, men ventilationen är dålig. Och den andra var så, ah, men detta är ett 30-talshus, det är självdrag, det är precis så det ska vara i ett sånt här hus.
Mm.
Medan den andra då anmärkte på det.
Mm.
Ja, men kan du inte berätta lite så här, hur har liksom den ekonomiska resan gått? Så det började liksom, så när vi sa så här, flyttade hemifrån, det var tufft för jobb, socialbidrag till sen körda taxi, sälja saker, etc. Börja bygga upp. Och sen någonstans längs vägen så blev det, gå lärarutbildningen.
Mm.
Och ja, men berätta, kan du inte liksom den ekonomiska, hur har det gått till?
Lärarutbildningen. Då jobbade jag också extra. Ja. Hoppade in som säljare på SIBA, som kanske folk minns.
Ja.
Jobbade som behandlingsassistent. För jag läste till gymnasielärare i naturkunskap och psykologi, så jag var intresserad av, eller vill se det kliniska i den delen jag kommer sen undervisa. Så var behandlingsassistent med missbrukande kvinnor, kan man lära sig massor. Jag tänker inte rent ekonomiskt nu. De vet väl ett och annat sätt också. Men så att jag hittade olika sysselsättningar med studierna och inkomstkällor under studierna, så att jag hade det väldigt bra som student jämfört med många andra. Men man behövde inte så mycket heller. Så nej, då sparade jag.
Mm. Men tog du studielån och studiebidrag?
Ja,
eller?
Ja, maxat. Mm.
Men vad gjorde du med pengarna som kom in liksom, från sidojobben? Så hade du någon plan så jag ska bara spara dem?
Spara till mig själv först.
Mm.
Blev ju det som jag lärde mig från den boken. Liksom, pay yourself first.
Mm.
Och gör man det istället för att betala alla andra räkningar först, så har man avsatt pengar, så märker man inte ens av att man hade dem. Så jag sparade och sparade och sparade. Men jag har också tur där i att min dåvarande flickvän, som sen blev min fru, gjorde ju samma sak. Hon sparade, hade liksom ett autospar varje månad. Så man ska inte aktivt, tänker jag, gå in och sätta in, nu kan ju inte vara så här mycket den här månaden, utan bara sätta på auto. Och då gjorde jag det, men sen när man går in och tittar bara, fonder, alltså random, banken sa, tipsade, så tog man sig, oavsett nästan vad man valde så växte det. Och då som, när jag lärde mig principen ränta på ränta, så började jag lite grann förstå att pengarna växer av att de finns och att de räntan förräntas.
Mm.
Så det var häftigt i sig. Men jag tror att i de stora penseldragen, vad som har gjort att man, mitt mål var 55, men nu är jag 47.
55, då skulle du vara ekonomiskt.
Ja, då skulle jag kunna bestämma att nu slutar jag jobba, för jag behöver inte jobba mer.
Mm.
Så det har varit i mitt huvud hela tiden, 55 är målet. Men sen har olika omständigheter gjort att jag har kunnat korta ner det. Och det säger ett år som skulle inte kunna säga det. Men det bara föll så. Det bara blev så på den vägen. Och de stora bitarna har ju varit hus, definitivt. Olika bostadsköp, men huset i Lund som vi då hyr ut, vi flyttade ner till sommarstugan som jag köpte av mamma, flyttade ner
jag vill bara betona det där, för folk säger alltid så här, det går inte. Men här skulle jag säga så här, liksom, egentligen, alltså, receptet är ju ganska enkelt, det är så här, ha lägre utgifter än vad du har inkomster. Och sen jobba extra i perioder. För det är återkommande tema. Att säga, nej, men jag har jobbat extra. Jag pluggade och jag jobbade på SIBA eller etc.
Mm.
Men sen är det ändå lite så här oortodoxa val. Jag vet inte, du som lyssnade bara hörde att han sa så här, ja, men vi flyttade in till sommarstugan. Eller vad var det du sa? Du flyttade från lägenheten till sommarstugan.
Nej, lägenhet till hus. Sen så hyrde ut huset, flyttade till sommarstugan.
Mm.
Vilket är, berätta, hur går den konversationen till? Bara, hej du, jag har kommit på en grej. Jag har tänkt att vi ska flytta
till sambon, menar du?
Ja, precis.
Mm.
Och hon känner sig bara, ja, det kör vi på.
Låt säga så här, det var som jag sa i början, att det här har varit mycket av min resa. Vi gör det tillsammans, men planen, liksom, facit, jag vet inte vad man ska säga. Men planen har ju suttit i mitt huvud, och det är svårt, tror jag, att för någon annan att se. För jag, det maler ju mitt huvud hela tiden. Det blir liksom en blueprint. Ja. Det följer mig hela tiden. Jag stoppar in pusselbitarna. Och så när mamma bestämde sig för att sälja huset till oss. Eller hon skulle sälja huset och vi ville köpa det. Jag har ju 4 syskon. Så att det blev ju så som det ska vara. Liksom 3 värderingar från 3 olika oberoende. Så köpte vi det. Då var ju min plan var att flytta dit.
Mm.
Min frus plan var sommarstuga.
Okay.
Så men min plan har ju varit så sedan jag läste den boken för 22 år sedan, att vi ska äga 2 hus, 3 hus ska vi äga, hyra ut 2 av dem. Hur ska jag nå det målet? Ja. För då vet jag att en eller båda, ränteläge som det är just nu så behöver ju någon av oss jobba. Men i princip så kan vi sluta jobba om vi lyckas med det här målet. Om vi vill.
Ja,
och det är ju så man vill hitta meningsfullhet i livet. Så det handlar ju inte om att jag ska sitta och rulla tummarna nu. Jag har ju massa idéer.
Men pratar vi köper du med huset. Din sambo om liksom den här boken och dina tankar och sånt? Eller var det som en sån, bara att du höll det inom dig själv? Och liksom...
Det har ju kommit upp i konversationer. Men där är vi väldigt olika som personer. För att jag har drivits väldigt mycket av den här boken och resan och idéer. Jag har mycket idéer. Men den här idén har ju suttit fast liksom. Målet är där. Medans diskussionerna vi har om vad skulle du gjort om du inte jobbade mer? Jag skulle inte sluta, säger min fru. Medans jag, som, när jag var lärare, det var tufft att jobba som lärare i 9 år. Helt slut vid loven liksom, på kvällarna, jobbade kvällar, jobbade helger. Liksom. Det var alltid saker att göra. Det kändes jättetufft. Och så, för mig var det ett ekorrhjul. Jag kände att det är givet att vara lärare, men det är många bitar som man skulle vilja plocka bort, om man säger så.
Mm.
Så vad finns där mer i livet? Jag fick uppleva det på sommarloven. Och det är också en grej. Att de var ledig då. Det kanske inte är så många. Men jag skulle säga att det är 10-12 veckor per år. Om man är ledig, det är mer än vad de flesta har. Och under den tiden får smaka på andra saker. Få känna hur det kan vara att vara lite längre ledig. Drev ju på ännu mer. Att det är där jag vill känna friheten att välja.
Men hur mycket pratade ni om målet som du hade i dig? Och fick hon läsa boken?
Nej, hon har inte
läst boken. Jag tänker så, shit vad jobbigt att ha den här, nu kommer detta från mitt håll, ha den här planen, ha boken i bakhuvudet och sen liksom så har man en sambo som kanske inte är helt med på resan och vill göra andra saker. Och så, jag tänker att det känns som lite uppförsbacken då, förstår du vad jag menar? Det kanske du inte hade.
Det kan jag hålla med om, att det kan kännas som att det här, här tuffar jag på själv liksom. Men som jag sa innan, jag har haft tur, upplever jag här, att jag har en sambo, numera fru, som också är väldigt ekonomisk. I den bemärkelsen att hon sparar, hon tänker efter när hon köper någonting. Lite mer utsvängning än vad jag har såklart. Tycker om att köpa kläder, tycker om att det är nytt. Och jag tycker det är jättekul och älskar mina kläder. De kan vara så gamla så de ramlar av mig liksom, med hål. Så där är vi olika, men vi har ganska lika värderingar kring vad vi vill använda pengarna till. Men sen gjorde vi också någonting som jag kände tidigt, att vi ska aldrig bråka om pengar. Det gjorde mina föräldrar. Och det var ju också så, pappa var ju den som hade pengarna, så han gav mamma en månadslön, eller månadspeng. Men vi ska aldrig prata om pengar. Därför gör vi så att alla pengar vi tjänar, allting, oavsett om det är jag eller min fru, det är inte mina, det är inte dina. Vi sparar dem tillsammans. Sen drar vi från det kontot, så vi har en gemensam delad ekonomi. Då drar vi från det kontot, så att jag har de pengarna jag kan göra affärer med, leka med. Medan du har din, vad du nu vill göra med. Så behöver vi aldrig diskutera det. Om att saker kostar, måste du ta bilen. Och där händer mig fortfarande det här med, kan man inte tajma bilen med att köpa och göra det också? Så här liksom. Var lite mer liksom, att liksom få till det. Så man inte bara åka bilen bara för det ärendet. Det fanns kanske fler saker man kunde göra på vägen. Jag kör nästan aldrig bil.
Ja.
Vi har bara en bil också. Det är väl också kanske konstigt. Bo ute ingenstans, jag åker kollektivt så ofta jag kan. Jag tycker det är jätteskönt att inte ha en extra bil. Jag mår jättebra av det. Det stressade mig att ha 2 bilar.
Så men vad är det kostnaderna då?
Men vi är inte lika. Och det på, jag skulle vilja säga, en viktig detalj i det är nog också att hon håller mig grundad. Jordad. För hon är den som är jordad och har fötterna på marken, medan jag liksom drömmer, tänker, svänger ut och får idéer. Och då har hon liksom beskrivit det som att amen, Jesper har mycket idéer. Jag låter honom få så. Han kommer tillbaka. Och av någon anledning så brukar det lösa sig. Alltid. Så hon vet att med mig så står aldrig någonting still. Utan det kommer hända saker på vägen. Men mitt fokus är inte, det är inte mig. Fokuset är familjen, det är barnen. Vi ska ha det bra. Jag gör ingenting. Det kanske inte är riktigt sant. Men jag försöker att inte göra några beslut som är egoistiska. Utan jag tänker i ett beslut. Är det här någonting som gynnar familjen? Är det här någonting som gynnar mer än mig? Då kanske det är ett bättre beslut än. Den där bilen skulle jag vilja ha. Den där klockan skulle jag vilja ha. Nämligen bil och klocka ofta. Men det kan vara sådana personliga saker man vill ha. Då får jag försöka motivera det bättre med, behöver jag det? Eller vill jag ha det? Och det har ju drivit mig tidigt, att behöver jag det eller vill jag ha det? Att tänka det kring allting, för att många gånger är det jakten som är det roliga. Men när man väl har fått det man vill ha, jag vill ha en cabriolet, då har jag haft en cabriolet. Jag vill ha en jetski, då har jag haft en jetski. Jag vill ha en motorcykel, då har jag haft några stycken. Men det var oftast jakten som var det roliga. När jag väl hade det, nej, nu har jag haft det. Bucket list, check. Och det är också en grej på sistone. Ni kanske har talat om en reverse bucket list.
Nej, berätta.
Jättespännande.
Okay.
Så jag tror vi alla har en bucket list.
Jag känner att detta kommer bli bra nu.
jag tror att vi alla har en bucket list. Det tror jag. Vi har,
även om
vi
man
har
inte har skrivit den så vet man så. Men nu checkar jag av detta på bucket listen när man gjorde någonting. Så känner jag.
Och jag har en bucket list, den kan ju fyllas på. Och man kanske ibland känner med åldern att nej, det är inte viktigt längre. Så jag har ju på min bucket list har haft en Porsche Cayman S. Men någonstans så vet jag också att jag kommer nog aldrig köpa den, utan det är jakten. Men jag hörde inte för så länge sedan det här med reverse bucket list.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är det här med riktig lycka är inte att ha. Och det vet vi ju alla, det här materialistiska och sådär. Men han pratar om haves divided by wants. Så det du har dividerat med det du vill ha. Ju mer du kan plocka bort från vad du vill ha, desto lyckligare blir du. Siffran blir större. Oh, intressant. Vad är det jag egentligen har haft på min bucket list i alla år som jag egentligen inte... Jag kan ta bort det. Det betyder egentligen ingenting. Den bara är där. Det är som att jag
vill... Det kan vara sådana gamla punkter som kanske inte gäller längre.
Eller någon annans.
Ja, någon annans, ja.
För det kan det vara i det här fallet, just med Porsche, att det kan vara någon annans, en vän, som har nämnt det. Och jag bara, oh, den är ju faktiskt riktigt snygg. Jag sätter den också på min lista. Så då försöker jag nu istället tänka, vad är det jag vill uppleva? Och det behöver inte kosta så mycket. Och det tycker jag är spännande. Det här med att vi måste göra mer i familjen, vi måste komma ut med. Ja, men att vi tar bilen ut i skogen med barnen, det är ett äventyr. Den minsta är 7. Det är alltid ett äventyr när vi går ut i naturen. Det händer saker, det händer någonting med oss. Och det behöver inte kosta nästan någonting. Vi tar med oss vår egen fika. Det är också trevligt, kanske bakat någonting och sådär. Kan man liksom skala ner det, så kan det fortfarande vara otroligt minnesvärt, och bjud med någon annan så blir det också ett minne. Och det är nog det som jag försöker titta på nu. Liksom, vad kan jag ha för upplevelser som jag inte behöver över? Jag vill åka till ett visst plats och jag vill uppleva det här och det kommer att kosta så här mycket, utan kanske i det lilla. Mm. Och du och Caroline pratade ju tidigare om det, om min förra vecka semester som skulle blivit Mallorca.
Yeah.
Vi skulle ha hyrbil, jag hade planerat med alla hotellen, det var liksom nu jäklar ska vi liksom fira, kände jag. Men det slutade med att det blev ingen resa. Min fru fick inte ledigt just den veckan. Saker brann inne och sen så blev det 3 nätter borta i Skåne där vi nästan aldrig semestrar. Det var fantastiskt skönt att komma bort. Och de samtalen vi hade kanske vi inte hade haft om vi var och upplevde någonting. Nu fick vi mer liksom reflektera kring den här min resa, om jag får säga. Där min fru har fått följa med och hon är en stor del av den. Mm. Men det har ju ändå varit, Jesper, det här är din grej. Jag är nöjd.
Mm.
Och där har vi ett ord också som jag tror min fru kan identifiera. Jesper är aldrig nöjd är väl en sån här sak att jag vet att det finns mer. Det är en fara med det. Att man känner att det finns mer. Har man nått en viss nivå av någonting eller om det nu är yrket man har klättrat eller om det kanske är pengar man har tjänat eller vad det nu kan vara. Att man flyttar den ribban. Och då är det bra att ha ett mål från början som man håller sig till så att man inte flyttar den ribban. Jag har en vän som blev väldigt sjuk av att han gjorde det.
Han det är precis det klassiska att man flyttar målstolpen. Så ja. Fort man, jag brukar säga så fort man börjar nå den. Mm. Du har inte ens passerat den, du kan nå den.
Mm.
Så då tar man den och sen kastar man den framåt.
Ja, men det är väl också för att det liksom uppstår kanske en tomhet när man väl har nått någonting, sitt mål. Och så de flesta pallar liksom inte vara i den tomheten.
Ja, en kompis brukar
säga... Och det ska man nog ändå vara i. För att känna sig, ja men nu så... Så att man lär sig så att, ja, som du säger, fira kanske eller njuta av det eller fundera över någon, liksom...
Men vad,
resan som man har gjort och så.
Men vad tror du är nästa steg då för dig? För att du är väldigt...
Apropå nästa målstolpe.
Nej, men du är väldigt... Nej, men jag tror att... Alltså så här, det är klart man ska fira. Alltså det var någon kompis då som sa också så här, vet, att göra någonting och inte fira, det är som att baka en kaka och inte äta den.
Ja.
Och jag tänker så det är få av oss som har, nu har jag bakat kakan, nu åker den direkt från ugnen ner i soporna. Alltså, ja. så gör vi inte. Mm. Men jag tänker så här, har du farhågan? Alltså så här, vad händer nu då?
Mm.
Och det behöver liksom inte vara något mål, utan det, jag eller så här, om jag ska skjuta in en grej där, för jag kan ibland uppleva att det var ganska skönt när jag kunde släppa taget om mål och egentligen börja prata om det som jag gillar som standarder, alltså vad vill jag ha för, hur vill jag till exempel ett idealt år ser ut, eller hur ser det ut, och snarare än att jag ska erövra eller besegra eller köpa, så blir det så här, nej men detta är en nivå som är
i livet som jag tycker om.
Mm. Alltså jobbmässigt och med barnen. Och
vardagsmässigt.
Ja, vardagsmässigt. Mm. Och att jag vill hålla denna nivå. Att målet blir inte en ny Porsche, utan målet blir så här, men du vet, shit, kan vi ha det så här, så är ju fantastiskt. Alltså som standard. Vad tänker du?
Jo, det jag tänker och det som slår mig med jämna mellanrum, det är det här. Tänk om man får det där beskedet.
Mm.
Någonting tragiskt händer. Om det är barnen, om det är jag, det är min fru, det är någon. Och det är inte i den ordning jag precis sa det. Men alltså, om det är någonting som händer, vad är då Maslows behovstrappa? Vad är det egentligen som är grundläggande som jag behöver? Och sen så det här med den allra högsta då, som är självuppfyllande.
Mm.
Om jag tänker istället tacksamhet istället.
Mm.
Och det är där jag är nu liksom bara, herregud, var är jag idag? Pappa blev inte mycket äldre, lite äldre än vad jag är nu, men den tanken följer mig hela tiden. Pappa blev inte så gammal. Hur levde han sitt liv? Det är klart det färgar mig jättemycket. Hur vill jag leva mitt liv? Har jag nu funnits där med min familj och mina barn? Ja, då har jag. Men de små sakerna. Och då har jag sån här, från den här, det är kanske inte bucket listen så, men det blev ju visserligen det. Men reverse bucket list för mig, där är vissa saker som jag har, som jag är otroligt glad för, och de vill jag ha kvar.
Mm.
Och det är vissa laster, om man nu vill, som non-negotiables. De här sakerna ska jag ha med i mitt liv. Kaffe, det är ett måste. Det värdesätter jag jättemycket. Gott kaffe, mörk choklad, 85% eller mörkare. Det ser jag fram emot när jag går och lägger mig, att jag ska få det nästa dag. Och då tänker jag att vara nöjd i det, att känna att det här räcker. Så nu har vi ynnesten att vi bor vid havet. Så jag tar morgondopp nu. Idag var det kallt, det stack hela kroppen, men jag känner att jag vaknar. Och det kostar ju ingenting. Ja, jag råkar bo så att jag kan göra det, men det kunde ha varit en kall dusch också. Inte riktigt samma grej. Men jag tror att försöka hitta de sakerna, de små sakerna, det där skrattet, det där sociala sammanhanget, det roliga. Det behöver inte vara 300 kronor flaska vinet. Det kanske räcker med 90 kronors vinet, den lilla flaskan, för vi dricker ändå inte upp hela. Men det var jättegott till de ostarna vi köpte. I den boken tror jag de nämner det här med, och det här har många gånger upprepats, jag tror det kom därifrån, det var kaffelatte.
Ja.
Och då gör man ett räkneexempel. Om du tar den här kaffelatten varje fredag eller varje dag och räknar på det, hur mycket blir det om du skulle göra det i 20 år? Om du gör det varannan vecka istället, hur mycket kan du spara? Om du gör det en gång i månaden, då blir det kanske mer speciellt. Och då försöker jag hitta saker som blir mer speciellt.
Mm.
Så skala av, men också unna mig saker när det känns speciellt.
Mm.
Inte efter ett varje dag, utan vi kör efter ett fredag eller varannan vecka. Något speciellt. Vi lägger lite krut på efterrätten. Någonting gott som alla kan uppskatta. Så ja. Det blir det speciellt.
Men jag håller med dig, absolut. Det är ju så roligt att du nämner den här kaffelatten. För jag, när du pratar om den så här, så upplever jag att hela den här kaffelatte-grejen på stan, spara $3 eller spara sig så mycket på kaffe ute på stan, den har ju missuppfattats då.
Jo,
men för, en som vi gillar på Instagram och som är en sån här ekonomi, vad ska man säga, ekonomiguru,
profil
i USA, Ramizzetti. Han pratar ju mycket om det, vad är ditt rika liv, och det kanske inte är att spara kaffe på stan och sånt där, unna dig det, och du satsar inte på $3 liksom sparandet, utan på de här stora big wins liksom, där det handlar om mycket pengar. Men nu när du berättar om det här kaffet som man kan göra speciellt och så upplever jag att hela den här kaffelattegrejen måste ju ändå ha liksom, den har ju blivit lite missförstådd.
Förvanskad.
Ja, jag tycker så... det är fint att man gör det lite speciellt.
Mm.
Jag håller med. Och för vissa är det så att de vill ha det varje dag.
Ja, men
fine liksom.
Men jag tror att det handlar om lite det där. Ja, men samla, alltså så här, hur ska jag använda min livsenergi? Alltså vad är det som ger emotionell avkastning? Och det märker jag, och det är kanske också så här lätt, jag upplever att det är mycket lättare för mig att prata idag om det när jag är 40 plus än för 10 år sedan. Alltså för då var ju fortfarande den där, jag vill ha Porschen. Eller... Vad, du bara skrattar åt mig.
Ja. Ja, och så tyckte du att det var jag som ville ha den.
Ja, men,
kommer du ihåg, sa Karin, är inte det någonting som ni vill ha?
Ja, men...
Nej, jag vet inte.
Men du, jag tänker på en annan grej. Eller ett sidospår också, som du sa där med barnen. Jag måste faktiskt tipsa, jag fick ett tips av en kompis, av Niklas. Som, han jobbar som organisationskonsult. Eller managementkonsult. Och då var han så här... Att de hade varit på något jobb och så hade, då där gick chefen och frågade sina medarbetare, så här, upplever du att jag har tid eller upplever du att jag är tillgänglig? Och så var han så här, alltså det var en riktigt bra fråga. Du vet, den borde jag ställa till mina barn. Och han var så här, det var skitläskigt. Så han där till sina två döttrar, så här, ja, men gick och frågade dem, så här, men upplever ni att jag har tid för er? Och sen också så här, men upplever ni att det är något ni vill att jag ska göra annorlunda? Och jag blev faktiskt inspirerad och frågade ju vår äldsta om det också häromdagen. Jag bara så hade varit lite nervös. Och så fick jag så här, ja pappa, nej, jag upplever att jag har tid för det. Jag var på väg att göra så här segerdans. Nej, men jag tycker att det är så fint att det handlar mycket om relation. Det handlar om tid. Men just där också att man kan faktiskt fråga. Och med det så tänker jag, det känns ju som att ni har gjort rätt mycket som renoverat och lagt väldigt mycket tid på det här. Eller du säger så här, nej, men vi har bara en bil, vilket är konstigt att vara lite på land. Man har kunnat få två bilar. Men hur resonerar du detta liksom, alltså, ja, men med tiden? Alltså, förstår du hur jag menar? Att det har inte varit liksom, lägenhet eller boende har inte renoverat sig själva.
Nej.
Nej.
Och det har, jag vill gärna göra allting själv.
Ja.
Så då har det, blev det ju så. Jag har lejt ut lite av jobbet till renoveringen, för det är vissa saker jag inte gör.
Mm.
Byta takfönster, det kan regna in, jag gör inte det.
Mm.
Men i mångt och mycket så har jag gjort det mesta. Men det har ju också varit på bekostnad av att jag har varit borta de senaste 4 månaderna. Och det har inte känts helt okej.
Okay.
Men samtidigt så har jag också intalat mig själv om att detta är en väldigt begränsad tid. Jag vet vad målet är, och det är så snuddande nära, det här ska vi bara fixa, det här sista. Sen blir det, Det är dumt att säga att det är en passiv inkomst, för det är det inte att hålla på med fastigheter. Det är jobb, där finns saker att fixa. Denna helgen fick jag vara borta hela lördagen för att fixa saker. Nu är det sista liksom, upptäckt att det är grejer som inte var klara efter att de har fått nycklarna. Saker som pajar och sådär. Men nu tror jag nog att det är bra.
Ja.
Och det vill jag inte att de ska uppleva, precis som du säger. Och det är en bra fråga att ställa. För att den frågan har ju jag liksom, i mitt huvud, att fanns min pappa där? Fanns min mamma där? hur vill jag att de uppfattar mig under sin uppväxt? Så att jag ska definitivt ta den med mig och ställa den jobbiga frågan.
Uh-huh.
Men sen samtidigt så har de ju inga andra referenser heller. De vet ju inte hur det är i andra familjer. Mm. Så att jag varit borta nu, ledig tid och semestern, började inte renovera. Det var ju inte egentligen så jag hade tänkt det, men det var under begränsad tid. Det är fixat nu.
Mm.
Och jag har ju tur att jag jobbar hemifrån.
Mm.
Så där kom ju det här med att vi behöver inte två bilar, för jag jobbar ju hemifrån. Vi har en elmoped. Jättekul. Ska jag hämta på förskolan, då hämtar jag med elmoped. Hon gillar inte det. Nu går hon i skolan, men hon gillar inte det. Men det får vara okej.
Ja.
Så att hitta... Två bilar har varit en sån grej för mig. Det är att jag kan räkna ut ungefär vad det kostar och hur mycket vi hade sparat på att inte ha den där extra bilen. Och det är alltid jag som fixar med bilarna. Tvättar dem, städar dem. Vinterdäck, sommardäck och så.
Jo,
de bitarna slipper jag ju. Så att jag får ju mer tid och känner mig mer fri av att inte ha den extra grejen. Som ger, för det är många gånger så, more money, more problems. Mm. Så har man mer grejer är det mer saker att underhålla. Vi hade ett spabad vi fick av en vän. Det var ju mer jobb än vad det... än vad liksom...
Vi sålde
vårt. Vi pallade bara inte med det.
Det var jättekul. Tills det inte var kul.
Nej.
Nej, men jag tror också, precis som du, det var också någon som skrev om det på nätet som jag tyckte var så bra. Han var så här, hassle account. Alltså så här, du vet så här, när du tittar på någonting, hur mycket problem kommer detta föra med sig? Eller hur mycket hassle kommer detta föra med sig? Och jag tyckte det är ett schysst perspektiv. Så här, är detta någonting jag vill lägga tid på?
Vi äger ju inte fler hus för att vi... För oss funkar inte
nej,
det.
Men för liksom. Jag tror precis att man ska gilla, skaffa man sig, eller man ska investera i det vars problem man är okej med eller man gillar. Och jag kan ju vara så här, ja, men, liksom aktier jag har, eller fonder som vi brukar prata mycket om, har ju sina problem. Men de kan ju tappa 30% på 3 veckor. Men å andra sidan så liksom, jag kommer inte behöva åka till ett hus någonstans och fixa. Mm. För jag tycker inte det är kul, jag är inte bra på det, utan då kan man,
man får hitta det sättet som funkar, alltså den inkomstkällan, eller vad ska man säga?
Jag håller fullständigt med. Jag menar, de sakerna jag har haft som extra inkomst och saker jag har köpt och sålt, det har alltid varit saker jag varit intresserad av.
Mm.
Om jag nu köpte någonting jag tyckte om, ville prova, så funderar jag på, kan jag sälja det här för mer? Så köper jag det.
Mm.
Och då har jag gjort min research också. Mm. Men kan jag tänka mig bara hålla den?
Mm.
Det är också lika viktigt som att du kan sälja den för mer. För att det blir inte av med den, då ska jag ju ha den här grejen.
Mm.
Så har jag gått in med det många gånger när det är någonting. Jag gillar musikinstrument. Så att om jag köper en fin gitarr, kan jag tänka mig ha den här i 5 år? Eller kan jag sälja den om en vecka? Jag kanske lägger ut den och får mer, eller så har jag den. Och så har jag den ute på annons. Ifall det är någon som vill ha den, då köper de den. Men annars så har jag den och jag tycker om den.
Mm.
Så
men är det
kan
här
inte göra
ett sätt
allt,
som du har liksom tränat upp? För jag tänker om man nu sitter och lyssnar och man tänker så fire, jag vill också liksom gå den vägen. Så hur kan man ens träna upp sig liksom för att bli lite mer så, ska man säga, ekonomisk eller liksom tänka i de banorna så, som du gör?
Mm. Jo, jag tror definitivt man kan träna upp det. För bara det att träffa främmande människor för att köpa eller sälja någonting kan vara tufft, jobbigt. Och Blocket har varit min bästa vän sedan det började. Och innan det så fanns det Spray, tror jag, och så fanns det... Tidningen Sydsvenskan hade ju annonser och så här. Och man kunde gå på ICA och alla möjliga ställen i Lund och se, dra en lapp och så var det någon dator någon sålde. Och då kunde jag liksom köpa en trasig dator, laga den och sälja den. Men jag fick ju lära mig massor på vägen. Och ibland kanske det var så plus minus noll. Men jag försökte att aldrig göra minusaffär på någonting. Men jag lär mig varje gång jag köper någonting. Så köp någonting som du är intresserad av. Någonting som du kan tänka dig behålla. Och som du också vet att du vet var du ska vända dig för att sälja den. YouTube är fantastiskt nu för att laga grejer om det är så man gör. Mm. Men ja, jag tror definitivt det är någonting jag har tränats i för att skapa en Blocket-annons. Det finns många som kan behöva hjälp med det. Det finns recept mer eller mindre för hur man gör en bra Blocket-annons så att du liksom vinner över alla andra.
Mm.
Och letar man på Blocket, här är ett tips.
Mm.
När du letar efter någonting och det finns mycket av den varan, vänd på sök istället, ta det äldsta först.
Okay.
Det gör jag. Ibland kan man sortera billigast.
Ja.
Nej, välj äldst först om det är en bil du tittar på. Vilken annons har varit ute längst?
Ja.
Och sen kolla också, hur ser den annonsen ut? Är den tilltalande? Nej. Här är någon som inte lyckas sälja. Här är läge och ge ett bud.
Mm.
Här kan du få den till ett mycket bättre pris.
Ja.
För nu har de haft den ute i 60 dagar. Ibland kan de ju förnya annonsen och det är svårt att hålla koll på det. Men har man haft koll på en viss bil så vet man att den här annonsen har ju förekommit mycket längre än vad det står. Det var inte i söndags den kom ut. De försöker igen med samma annons, samma dåliga bilder. Här är det läge att ge ett bud. Mm. Take it or leave it. Men jag kan köpa den för det här priset. Och då vet jag att den här bilen, i det här fallet var det en cabriolet jag ville ha. Då köpte jag den. Jag visste att jag kan köpa den i september. Då det är svårt att sälja en cabriolet. Och så säljer jag den de första varma härliga dagarna. Då vill alla ha en cabriolet. Inte alla, men många letar då. Bra, då har jag en cabriolet hela vintern. Hardtop, perfekt. Vi har en extra bil. Men jag säljer den för mer. Då har jag ägt en bil utan att det kostar mig någonting. Mm. Istället för att ha dem på börsen. Jag sparar också i aktier och fonder. Men istället för att ha dem där man tycker att det händer ingenting. Så kan jag använda det.
Ja.
Och sen säljer jag det. Bilen var mycket så här, den var nyservad. Perfekt, då behöver inte jag göra någonting. Den är nybesiktigad, behöver inte göra det heller. Däcken är bra. Kolla alla de här sakerna som man slipper byta. Mm. Då har man bilen gratis. Det har funkat för mig med många grejer att jag kunnat tänka så. Men det är definitivt någonting man får träna upp. Om det nu är Blocket, Loppis.
Ja, precis.
Men jag kollar, lagt mycket energi på att se, vad finns det på Facebook Market? Det där är en sån svart hål, man hittar aldrig saker två gånger, nästan. Mm. Facebook Market, Loppisar, Blocket, annonser i tidningar, för vad det för. Då upptäcker jag liksom att okej, Facebook Market är Loppis i mångt och mycket, medan Blocket är de som faktiskt försöker få lite mer. Då kan man köpa på Facebook och sälja på Blocket.
Arbitrage.
Ja, för de kanske inte letar på båda ställen. Nej, och Blocket har ju slutat ta betalt för många annonser nu, vilket är bra, men det har de nu förlorat på när de gjorde det många år, för att folk bytte till Facebook Market, för där var det gratis att lägga ut annonser. Så ja, det har väl varit så att man letar, hittar på eBay, folk köper inte på eBay i Sverige, hittar klockor från direkta källan med Citizen-klockor när jag var student. Jättefina dykarklockor, de var populära. Så då var det inte så svårt att sälja en. Två. Ja, det var inga problem, jag har det här. Annonsen ute, så säljer jag en klocka i månaden. Det är extra pengar som student. 500 kronor extra i månaden på en klocka som jag köper på eBay. Det här ska man då kolla med myndigheterna med om det här är okej. Okay. För så är det ju inte, utan det är ju ett företagande. Men det visste ju inte jag som student. Det här var ju bara ett bra sätt att tjäna extra pengar. Sen har jag på vägen lärt mig att aha, om jag använder den och säljer den och det går under ett visst belopp så är det okej. Okay, men annars måste man skatta för vinsten. Samma med bilar och så här. Liksom. Kolla regelverket. För sätter man sånt här i system och blir bra på det.
Då är det ett företag. Ja. Alltså att du är väldigt om dig och kring dig. Hur är det så här med dina syskon eller dina barn? Alltså så här, hur reagerar omgivningen?
Alltså jag har nog tur att mina syskon har väl egentligen ingen direkt anställning, utan de är egenföretagare. Vi är 5 stycken.
Ja.
Och det är kanske ingen slump att det blev så. Så att jag har ett jättestort stöd av mamma och mina syskon i det här.
Varför är det ingen slump? Om du bara ska säga något kort om det.
Ja, men pappa hade ju egen läkarpraktik. Mamma startade eget företag. Hon hade också hon virkade kläder en gång i tiden med sin syster. Och då hade det gjorde hon som 18-åring eller 19-åring, åkte till USA och gjorde det. Bara så här, det här måste ju gå. Och då gjorde de det. Så att det ligger nu någonting i det, var de kommer ifrån och vad de har tagit med sig, att vara din egen. Och ja, så att jag har ju haft anställning väldigt länge fram till faktiskt, varit konsult lite grann. Jag har varit lärare 9 år, jobbat inom skola 20 år. Men parallellt har jag haft olika saker som jag tänkte att jag kan snart lämna den banan jag är på för att göra någonting annat. Att liksom ha en annan plan. Mm. För många kanske det är, jag ska vara här eller jag är. Man identifierar sig kanske med sitt yrke. Och det gjorde jag också i början. Jag är lärare.
Mm.
Fast det finns ju mycket mer.
Mm.
Och jag kan vara mer än bara lärare. Jag kanske hitta andra sätt.
Men jag tror men du, jag kan verkligen säga så här, jag tror folk kommer gilla det här, och sen så kommer den här klassiska invändningen, det är att för det jag känner igen mig mycket i det som så här, du vet, man gör en grej så, ja, men lärare, jag var konsult länge och sen gör man sin andra grej vid sidan av på så här kvällar och helger, och som du säger, när man säljer och köper på Blocket och man går på loppisar eller man renoverar liksom så här, du renoverade på liksom kvällar och helger, lite såhär din Batman-karriär. Min Batman-karriär brukar ju vara så här programmerare. Men då vet jag att en så här klassisk diskussion som vi har haft i forumet också är så här, men man gör det därför man tycker det är roligt.
Mm.
Men om man plötsligt ska tjäna pengar på det så här, är inte risken att det inte längre är roligt? Nej, men jag vet att det är många som har som farhåga, men medan jag tänker så här, ja, men om jag inte tycker att det är roligt i framtiden, då gör jag väl bara något annat som är roligt.
Mm.
Alltså, så hur tänker du? Liksom, har du aldrig tänkt så här, shit, nu blev det ett jobb eller nu blev det tråkigt? Alltså, förstår du vad jag fiskar efter?
Du fiskar precis i närtid. För att det med renoveringen jag gjorde nu nyligen, jag fick verkligen, verkligen tänka efter, vad det är det här jag verkligen ville göra? Det här känns liksom övermäktigt, det här var jobbigt. Och det tror jag det kan vara om man nu startar eget till exempel. Den resan gör nog många när man startar eget, att det kan bli sjukt tufft. Och statistiken är ju rätt så mycket emot det om man tittar på hur många företag som lyckas.
Mm.
Och hur många misslyckanden man måste gå igenom innan man lyckas. Vissa har tur och de flesta har ju inte det. Så att visst har jag varit där att jag känner att det här var ju inte alls vad jag hade tänkt. Jag, som en kompis sa just med renovering, han sa det. Nu är du precis, han har gjort detta, han sa, nu är du precis i den situationen där du skulle sålt det för nästan vad som helst för bara bli av med det. Bara, hur visste du det? Han bara, jag ser det. Jag har varit där. Men du vet du vad? Snart så kommer du ur det. Så nästa lunch vi har, då säger han, nu har du kommit förbi det. Märker du det? Bara, ja, nu ser jag ljuset, nu fattar jag. Men det var så tufft just då. Och det kan det vara just med det där sidobusiness man gör. Liksom, att det var inte alls vad jag förväntade mig. Det var inte alls kul. Men jag tror i det hela så har jag försökt tänka, vad har jag för lärdom? För att det är svårt att, eller så här, det är svårt att värdesätta. Men det är oerhört värdefullt. Vad har jag lärt mig på den här resan? För det kan ju vara nya verktyg för nästa resa som jag har lärt mig.
Mm.
För den som inte provar, den som inte vågar och den som tänker att nej, det är inte jag eller nej, det går inte. Den har jag svårt för när någon säger att det inte går, utan då vill jag hellre tänka hur.
Mm.
Hur eller varför inte? Varför inte? Andra har gjort det. Jag kan prova. Eller man nischar sig in på någonting helt nytt. Golfbollar var en sån grej som folk tänkte, ja, men vadå, det är väl pinnas, det är väl inga pengar. För jag började ju faktiskt att leta där bollar försvann i snår och liknande. Men det var inte så många bollar. Sen hörde jag någon säga att där är de som dyker. Eller de som krattar i vattnet. Men då tänkte jag, om jag tar på mig våtdräkt så kan jag ju faktiskt plocka bollarna som ingen annan tar.
Mm.
Och så lärde jag mig en teknik som utvecklades som blev jättebra på att plocka bollar. Jag var helt ensam. Vem går ner i det här råtthålet?
Ja.
Om varje dyk genererar 3000 kronor och det är 2 timmar per gång. Ja, då tror jag man gör det. Det var en av de mest högst betalda jobben jag hade.
Och har haft det.
Faktiskt. Jag menar, och det är så tråkigt. Ja. Så jag tänker inte göra det igen. Det är så tråkigt så det är inte värt det. Men jag vet att skulle det liksom riktigt gå riktigt illa, då kan jag bli golfbollsdykare. Om jag måste försörja mig på någonting så kan jag bli golfbollsdykare.
Ja.
Bara ingen som lyssnar nu gör det i Beddingestans och klarar mig.
Ja.
Men jag tror veta prova är väl så, jag skulle säga. Får man en idé, prova den. Man kan göra det i mindre skala. Man behöver inte köpa ett hus. Man kan ju köpa någonting annat och börja med. Liksom. Börja inte med någonting som är övermäktigt. Ja. Och sen finns det ju fantastiska forum där ute. Folk som har gjort det. Och det är också en grej. Skulle jag säga en eloge till. Eller, ja, jag har haft turen också. Men nu får jag säga det. Men jag har väl omringat mig med människor som har gjort saker. Vågat saker, provat saker. Som har gjort det som ingen annan kanske tänkt att det är möjligt. Och inspireras av dem. Så förebilder.
Mm.
Som 17-18-åring började jobba som fastighetsskötare. Och han jag jobbade för började med ingenting. Gick inte gymnasiet, så vitt jag vet. Och blev väldigt framgångsrik. Och kunde då vara ledig en dag i veckan och spela golf. Då var jag ju inte så gammal. Det tänker jag också tänka mig. Jag är ledig en dag i veckan och spela golf och ändå liksom driva sitt företag. Det är ju en bra grej. Det kan ju han. Kan väl jag. Tänk att det som du sa innan här, det finns en mur. Ja.
Mm.
Eller andra har ju också gjort det.
Mm.
Varför kan inte jag?
Absolut. Nej, alltså, den enda så här invändningen som jag tänker, Jesper, är så att du återkommer till tur många gånger. Jag är så här, not so much.
Det är jobb.
Det handlar om att så här, stå kvar, att leta upp människorna, att liksom våga göra grejerna. Och jag tror att det är lite, alltså jag vet inte om det var...
Jag tror det är ett självförtroende i grunden.
Ja, men jag tror man bygger det självförtroende.
Ja, det tror
också,
jag också. Det tror
också
jag också.
För jag säger...
Men man måste ha det ju.
Ja.
Eller man måste bygga upp det i alla fall.
Mm. Ja, för att jag känner också så här att ja, men jag hade ju inte varit där i vårt företag eller mitt företag där jag är utan massa andra människor. Men det är ju inte som att liksom, det var tur, så du vet, jag gick en dag på gatan och sen stod de där på rad och var, äntligen har du hittat oss. Alltså, det har ju ändå varit, alltså, du vet, så här, precis som du säger, stå kvar och liksom göra det och be om hjälp. Och när, det har, liksom, när man har lyckats missa att liksom plocka upp sig och så var så här, men vad är det mest fantastiska med detta? Eller att ha en kompis som liksom säger, men titta, nu är du i denna fasen.
Mm.
Ja, just det. Alltså så här, att det är inte så mycket tur, utan ja, men det är ofta som allt annat, så här, hårt jobb, våga utvecklas.
Inom alla områden tror jag det är, ja, så. Du, ja, vet ju, jag skriver, det har, ja, varit en jävla resa, det är så mycket barriärer, man tror inte man kan och sen måste man ändå göra, om man får någon bok om någon kompis om, ja, hur man skriver.
Ja, för det,
alla områden tror jag det är, ja, så man måste bara stå kvar, ja, man måste bara göra jobbet.
Ja, för det här man också, vilken tur att du fick den bok. Eller vilken tur att du träffade den personen.
Men det är ju inte så, för man pratar ju om det som man håller på med eller som man har problem med eller whatever, och sen så råkar någon,
ja,
ha den boken eller råkar eller den kompisen tips också skriva eller ha något tips. Ja.
Ja.
Mm. Ja. Så är det ju.
Så att jag tror
man får inte vara så blyg, tror jag,
ja,
med att man håller på med någonting. Jag vet inte, det kan du säkert också skriva under på. Man får prata om vad man håller på med och vilka problem man har stött på och be om hjälp. Eller liksom ta emot hjälpen när den kommer, för den kommer ibland i ombedd, antar jag.
Jo men det, definitivt, det väcker mycket tankar och minnen när du säger det, med situationer där man önskar att man hade frågat innan, så att man tittar på den iten själv, men också tipsen som man får med någon som faktiskt har gjort det tidigare och, ja, kan liksom vara någon slags vägledning. Och den tredje grejen, tror jag, för mig i alla fall, det är att prata om någonting, en idé man har, förverkligar en stor del av den drömmen, den tanken, för att då får man höra sig själv.
Ja.
Se reaktionen hos någon annan.
Och andra kan bidra och hjälpa till och komma med sin input. Det är ju nästan det största, ska jag säga, för att jag påstår ju så att det är omöjligt att tänka en ny tanke själv. Alltså det kan den som lyssnar eller tittar så här, du vet, pausa videon eller poddavsnittet och sen gå och berätta för någon annan en tanke som du aldrig har tänkt förut.
Mm.
Det går ju inte.
Nej, men just det också, att få hjälp, det accelererar ju ens utveckling.
Ja, alltså, absolut.
Jag tror inte man tänker på det, men det gör det ju.
Ja.
Mm.
Eller hur?
Men du, jag tänker att vi ska liksom så här börja runda av. Men jag tänker så här, till någon som lyssnar eller till dina barn. Eller så här, liksom så här, vad hade du velat att, liksom så här, men detta är min liksom visdom, eller detta är mina liksom så här guldkorn. Vad skulle du... Vad skulle du vilja ge bort till andra?
Mm. Jag tror, det är nog det vi precis snuddade vid nu, att man måste tro på sig själv.
Mm.
Att våga. Får man en idé, så våga. För att vi lär oss ju, hade vi inte gjort någonting, inga misstag i livet, så kommer vi ingenstans.
Mm.
Vi måste ju prova. Och jag är nog till den naturen att jag är nyfiken.
Mm.
Så prova. Se vad som händer. Om inte annat blir det en bra berättelse långt senare.
Exakt.
Ja. Men ge den en chans åtminstone. Och kanske inte halvhjärtat heller, utan satsa på det, prova. Se om det går.
Ja.
Ja, det är i alla fall det jag vill att mina barn ska ta med sig. Att tro på dig själv och våga. För sen hur det går, det är liksom, det är resan.
Ja.
Oh, vad det här lät bra.
Ja.
It's the journey, not the destination. Ja.
Nej, men jag håller med dig. Vi har en diskussion i forumet nu också som var så här, nej, men Sverige är ju liksom ett av de mest trygga länderna, och du vet så här, alltså så här, ärligt talat, det är svårt att det ska skita sig ordentligt. Det är klart att det alltid finns människor som trillar genom nätet etc. Men som liksom helhet, det är alltså så här, liksom sannolikheten är väldigt, väldigt, väldigt hög att du alltid kommer ha tak över huvudet och mat på bordet. Du behöver liksom inte oroa dig för de lägsta stegen i Maslows trappa. Mm. Och med tanke på det, så är det ganska fascinerande att vi är så oroliga och så rädda. När vi liksom, det är vi här vi borde gå bananas och testa starta företag och liksom göra alla de här grejerna. Men det blir på något sätt nästan tvärtom. Att, och som du också säger så här, att nej, men det går ju inte, alltså du kan ju inte göra mål om du inte sparkar bollen på mål. Och sparkar du inte bollen på mål, nej, då är det 100% sannolikt att det inte kommer att bli mål. Mm. Men sparkar du den, ja, men då har du i alla fall den där lilla liksom sannolikheten. Mm. Är det något mer som du tänker?
Ja, men jag tror för min egen del så har att det kommer inte till dig. Mm. Och vad jag vill säga, för min egen erfarenhet är liksom att pappa när han gick bort hade också spelmissbruk. Mm. Och att många spelar om den här vinsten och allting. Och den kicken kanske man vill känna så här, men för min egen del av att ha spelat om pengar när jag var ung och lärt mig att den genen har jag. Jag ska aldrig göra det. Mm. Utan var uthållig. Det kommer att lösa sig. Alltså var uthållig och ha en plan så kommer det. Men att tro att det liksom ska bara pang så ska det hända. Eller drömmen. Men hur ska du förverkliga den drömmen om du har den? Mm. Ja, men du kanske ska ha ett mål för hur du når det. Det är inte lotto eller tipset liksom varje helg. Utan det kanske är någonting annat du ska lägga den energin och de pengarna på. Nu är det svårt just med spelberoende och så här. Och de kickarna man får av det. Men det har jag hållit mig så långt bort jag kan från. För jag har den björnen vill jag aldrig väcka igen. Mm. För den hade jag i 20-årsåldern. Och spelade om pengar och kände kickarna. Och tjänade pengar och sen förlorade allt. Mm. Mm.
Men du säger något intressant med det här med mål. Mm. Målsättning och så. Har du liksom, hur har du jobbat med det? Har du skrivit ner på papper? Så? Men, du hade ju målet 55. Då ska du bli ekonomiskt fri. Det kan man ju ändå kalla ett mål. Ju. Och så hur är stegen dit och sådär. Eller hur har du jobbat med mål? För att jag tycker det är väldigt kraftfullt.
Mm.
Och jobbar med det själv nu för tiden. Utan att ta paus i 10 år från målsättningen.
Jag har gjort så att jag har ett mål ett år framåt. Och sen tittar jag tillbaka när det gått ett år.
Okej.
Okay. Och i mitt fall så har jag överträffat de målen varje år. Och kunde aldrig föreställa mig att om ett år skulle jag vara där jag är i livet. Mm. Jag pratar inte bara om pengar nu utan jag pratar ju bara liksom om hur jag mår. Och hur vi har det i familjen. Och allting liksom. Hur är det liksom? Är det bättre nu än vad det var för ett år sedan? Ja. Varje år har överträffat. Men under det året har det varit liksom upp och ner, jättetufft. Men att se det här hända, sätta upp ett mål för mig, har varit att skriva ner i mina anteckningar. Och sen så kollar jag det en gång per år och ser. Men min bror och jag gjorde också en intressant grej för länge sedan. Vi skrev, vad tror du att jag är om 10 år? Och så skrev han, vi ett års skillnad mellan oss, han, och jag skrev vad jag trodde han var om 10 år. Mm. Och det var nästan på pricken rätt. Hur bra vi visste om den andra. Och det här la vi i ett kassaskåp, satte ett datum, rörde inte det, öppnade det. Och det visade sig vara, jag önskar att jag hittade det här pappret. För det stämde så bra. Jag tror vi var 20 när vi skrev det, vi var 30 när vi läste det igen. Vi gjorde inte det igen, hade jag önskat. Men det kan ju vara så.
Vi kan göra det nu. Men hur fan gick det till?
Vem vet?
Kan man liksom...
Jag vet vad, jag tror inte att det är så svårt. Man känner varandra.
Alltså, jo, med varandras kapacitet och drömmar och sånt. Alltså,
men det vet man.
Jag fattar det att syskon kan ha koll på det. Liksom.
Ja, men det är även så här, det är så här psykologi. Så här, lita hellre på vad dina kompisar tycker att du ska se från film än vad du själv tror på vad du ska se från film.
Jag vet, men detta öppnar ju en jättemärklig dörr hos mig. Jag vet att det gör mig helt... jag känner mig helt... Det var något väldigt kul med det som du sa nu.
Ja,
men att ni kunde se hos varandra potential, drömmar...
Mm.
Ja. Men vi kan göra det eftermiddag. Jag kan skriva vad jag tror att du är om 10 år.
Ja, absolut. Köp det.
Det tror det kan vara en ball. Får du ringa till din bror också. Ja. Det är dags att göra, dags att göra rematch.
Men alltså, hur roligt är det inte det här? Det är det roligaste som jag har hört idag.
Varsågod Jesper. Ja. Ja.
Ja.
Ja, men, nej, men, ja absolut. Jag måste ställa en fråga till. För att ofta när man pratar om FIRE.
Mm.
Eller så här ekonomisk frihet, så är det, du vet, det är mycket så här, du vet, så här Excel-filer och så här safe withdrawal rate, hur mycket kan jag plocka ut från min portfölj för att det ska hålla och så, sånt här. Men jag upplever ju så här att det är väldigt, de människor som jag känner som är FIRE har ingen sån där Excel-fil. Mm. Och de är ofta mycket mer att de är så här lustbaserade. Vad har du suttit med en Excel-fil och räknat på safe withdrawal rate eller FIRE-talen och så här? Så här mycket måste jag spara varje månad.
Det var ju er podd som jag hörde om FIRE community och de här bitarna. Liksom. Så att, nej, men om det är någonting jag vill som köpa det där tredje huset så måste jag ju sätta upp en kalkyl. Hur ska det här gå ihop? För att jag måste ju visa det för banken.
Mm.
Okej, era uträkningar stämmer inte därför att det är så här jag ser på det. Jag har varit många sådana situationer där jag måste förklara hur jag ser på det och därigenom har jag kunnat få lånet. Så att, och då ser jag ju, för då har jag ju de daterade. Så jag kan ju gå tillbaka och se liksom, okej, nu har jag nått hit. Var är vi nu? Så, och jag sätter upp ett mål för var vi är om ett år. Och kommer vi uppnå det? Så det gör jag ju. Men det är inte så att jag går in och tittar hur mycket kan jag ta ut. Därför att jag känner inte att jag behöver ta ut någonting. Så jag är så nöjd med det jag har. Barnen tycker jag är jättetråkigt. Vad vill du ha i julklapp? Vad vill du ha i födelsedagspresent? Choklad.
Mm.
Kaffe. Och er. Liksom. Det, det är inte den ordningen. Men, men liksom bara uppskattningen av att liksom få det jag vill ha mest. Det är liksom god choklad. Det är det jag uppskattar mest. Så att du har liksom... Nu är det ju en situation där jag kan välja att sluta jobba. Göra i princip vad jag vill. Behöver ju underhålla husen, för det är ju inte riktigt fire om man ska vara helt ärlig. För att det är faktiskt jobb att ha hus. Men vad skulle jag gjort då? För jag vill ju göra någonting.
Mm.
Så det, jag tror kalkyler finns där och jag har blivit en fena på det. Men jag har ju inte haft någon mall att gå efter. Utan det är bara att se, kan jag uppnå det här? Tweaka lite med siffrorna, vad kan jag sälja, hur kan jag lösa det, och sen så bara, nu kör vi.
Mm. Nej, men jag tycker, och min poäng är också vad jag vill ge till den som lyssnar eller tittar, att så här, det behöver inte handla om att det är så här, man sparar x procent i x år och så har man det i en indexfond. Nej. Eller så här, utan min upplevelse är att de flesta som gör med via FIRE gör det på sitt eget sätt. För att
och då kan jag ta ett exempel.
Ja.
För varje, det här kan låta sjukt snålt.
Ja.
Och det kanske vissa i min omgivning som tycker det, och mig också ibland. Men om jag tittar på en hundralapp, så tänker jag, den här hundralappen kan jag spendera på det här, eller så kan den jobba för mig.
Ja.
Då kan den ge mig pengar tillbaka varje år. Det här är min lilla slav som kommer att jobba för mig. Min anställda. Jag sätter in den. Och så rör jag inte den. Och så för varje sån här utgift som jag liksom hade inte behövt. Lunchlådan istället för... Jag lekte faktiskt med det här med att jag körde och spelade paddeln med mopeden istället för med bilen. Räknade ut att det var ungefär 100 kronor i total cost of ownership för den resan till paddeln. Mopeden kostar 3 kronor per gång. Ja, men det är ju 97 kronor jag kan sätta. Varje gång jag spelar paddeln så sparar jag 97 kronor. Så börjar jag spara dem in på Lysa. Det var jättekul. Ett eget Lysa-del, liksom mopeden. Och se det växa. Det var jättekul.
Ja.
Och andra tyckte jag var märkligt. Kommer där med mopeden liksom, med hjälmen och allting, och ska spela paddel. Liksom, vuxen man som har en bil, varför tog han mopeden? För en sport.
Ja.
Det här var jätteroligt. För jag såg att jag kommer fram 5 minuter, tar 5 minuter längre tid att köra. Vad betyder det? Ingenting. Nej. Och kan jag lyssna på någonting, mina hörlurar under tiden, så kan jag lära mig någonting på vägen. Ja, men vad bra. Och sen så kan jag sätta undan det. Så jag har lekt den här leken liksom med pengar. Jag försöker berätta för mina barn att de här pengarna ni spenderar på någonting, var det värt det? Var det det? Jättebra. Var det inte det? Fundera nästa gång. Om du bara sparar det. Så barnen sparar. Tuva är 13 och sparar till sin häst. Hon är halvvägs där. Hon har eget företag och så. Gud vad häftigt att hon kan se det. Att sparar jag? Inte har jag, utan sparar jag, så jobbar de för mig.
Mm.
Och bara glöm det sen. De kommer finnas där. Men jag har inte riktigt den strategin så att det här kan jag sen liksom avsätta, sätta ut, utan jag bara minskar min utgift och sen tycker jag det är så skönt att inte behöva tänka på det.
Mm.
Jag kan bara vara.
Absolut. Nej, men jag brukar, jag hävdar ju alltid att resan mot ekonomisk frihet är mer en personutvecklingsresa än vad det är en ekonomisk resa faktiskt. Mm. Att det är viktiga, så här, jag skulle säga att det är nästan viktigare med liksom beteendet än det med liksom så här, kunskapen om hur jag ska placera bäst på bästa sätt eller liknande. Jag tänker att vi behöver runda av. Vi har ju pratat nästan 1,5 timme, vilket så här, tiden går fort när man har roligt. Vi brukar ha så här, 2 frågor vi brukar alltid ställa. Det är så här, är det en bok du vill tipsa om, och sämsta ekonomiska rådet som du har fått eller hört någonsin?
The Automatic Millionaire tyckte jag ju att den var bra.
Ja.
Man får nog tänka lite grann att den är längst sedan den skrev, men jag tyckte ändå att den var bra för den får ett annat perspektiv om man inte har ett redan. Sen sämst ekonomiska. det är väl bitcoin kanske? Alltså krypto? Det kunde gått, men det gick inte.
Nej. Så,
nej. För bra för att vara sant. Ja. Det är väl det. Det skulle jag vilja säga. När någonting är för bra för att vara sant, tänk 2 gånger innan du gör det. Mm. Det är väl i så fall det rådet jag kan ge.
Ja. Vad roligt att krypto kommer. Ja. Jag är ju också rätt ofta där och tittar bara så här, nej det där. Jag är sjukt nöjd med vårt avsnitt från 2017 där vi var lite så här skeptiska. Du Jesper, fantastiskt stort tack för att du kom och delade med dig av din resa och liksom inspirerande och ja, men väldigt, väldigt generöst. Så tack så hemskt mycket.
Tack själva för att jag fick vara med. Jätteroligt.
Ja, detsamma. Så, det var intervjun med Jesper. Lite sjukt att de flesta vi har intervjuat heter typ Jesper. Yeah. Och ekonomiskt fri. För detta är alltså inte samma Jesper som vi hade för någon innan sommaren.
Nej, som också är från communityn.
Som också är från communityn. Också bor utanför Malmö.
Yeah.
Det är lite, lite crazy. Yeah. Men vad tog du med dig?
Jag tog med mig att Jesper pratade ju en del om att han haft tur och att han har haft flyt och så. Men att han ju också har vågat liksom be om hjälp eller pratat om sina planer och därigenom fått kontakt med andra människor som kanske kan hjälpa honom och sådär.
Ja.
Alltså att det var roligt att du liksom, du poängterar så, men det är nog inte bara flyt. Alltså.
Nej,
jag tror... För det är lätt att man kan säga det själv när man är inne i det där liksom, att man har det här. Ja, men att man har det här beteendet som tar en liksom långsamt mot fire.
Ja.
Och man gör ju inte det själv.
Ja.
Alltså det får man väl ändå poängtera.
Ja, ingen människa har blivit framgångsrik på egen hand.
Nej.
Det är starka ut. Vi hade aldrig kunnat göra det utan att stå på axlarna på de som har kommit före oss.
Mm. Nej, men vad tog du med dig då?
Nej, men jag gillar ju de här att jag har en grundläggande tes om att i en ekonomi så alla kan göra det mekaniska sparandet som vi brukar prata om. Alltså så här, spara, ha lägre utgifter än då inkomster, spara pengarna i en fondrobot eller en global indexfond, låt pengarna vara. Det är ett sätt hur de flesta kan bli rika. Däremot att göra FIRE eller göra en ekonomisk frihetsresa innan och kunna gå i pension innan man är 50 eller 55, handlar det ofta om det som kallas, jag brukar tänka så här, en talangplan. Att det handlar om talang, inte att man har fått någon gåva, utan att göra det man tycker är roligt. Att inte ge upp är mycket att, där är ju, om man lyssnar mellan raderna på Jesper så är det ju så att han har fått nej av banken och det var de köpte det här huset och sen så fick de göra jättemycket renovering. Alltså så att det är ingen väg är rak. Och sen att våga gå sin egen väg. Jag älskade hans tips så här, prata med grannarna. Du vet, så här, jag känner ingen, då har jag ändå haft podd och forum i 20 år snart. Där är ingen som någon gång säger så här, innan du köper en bostadsrätt, gå och knacka runt i huset. Eller så här, om du köper en villa, prata med grannarna. Eller du vet, den
ja, för de vet ofta så vad som har gjorts på huset eller vilka som har bott där och hur noggranna de har varit. Så, nej, det tipset har vi aldrig hört faktiskt. Ja. Supertips.
Ja, och det som du också sa med tur, att, för det hade också folk kunnat säga, vilken tur att du var med på Riket tillsammans. Ja visst, så hade man ju kunnat tänka, men det var ju väldigt tydligt att han ringde ju mig och var så här, hej, jag har hittat ditt telefonnummer, jag vet vem du vet inte vem jag är. Och jag var bara så här, Och sen tog det 2 minuter innan han hade förklarat och då var jag så här, shit, detta låter skittrevligt, men honom får vi ju bjuda in. Så att tur eller inte tur, ja. Men jag tänker i alla fall, hoppas att du blir inspirerad och som vanligt så är det i forumet det händer. Så att gå gärna in och kolla på kommentarerna i forumet. Och som nästa, om du vill lyssna på ett nytt avsnitt efter detta, så finns det då en annan intervju om du går ett par avsnitt bak som heter FIRE-intervju med Jesper 49. Så detta är då Jesper 47. Då har du en liknande intervju, men som en helt annan resa.
Ja.
Men där det finns vissa gemensamma drag. Och sen har vi också intervjun, FIRE-intervjun med Monica.
Mm.
55 år, som också gick sån från sjukskriven till ekonomiskt fri vid 55. Det verkar vara något så här kring 55 att det är, det är då det händer.
Ja, men det är väl ett magiskt tal, ja. Att man vill innan 55 ska man. Ja, men det är, det är spännande.
Så det är coolt. Så att, tack så hemskt mycket och så tänker jag att vi ses nästa vecka.
Hold up. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.